Varmt välkomna till Då åker vi, en podd om allsvenskan från Expressen. Jag heter Noah Bachner och är den här veckan stand-in för Linus Pettersson, och med mig har jag Anel Avdic. Välkommen till dig också.
Tack snälla, kul att vara här. Vi är ju live från upptaktsträffen i Solna.
Precis, där ju alla svenska fotbollspoddar har fått varsitt rum för att göra poddar om allsvenskan hela dagen och bjudit in alla som är här. Det vill säga det var 500 rum ockuperade här inne. Så att det saknades inte innehåll härifrån idag, kan vi väl vara eniga.
Nej, verkligen inte. Bra humör på de flesta, härligt mingel. Och på mingelscenen så var faktiskt SEF och SVFF så pass generösa att vi fick ju faktiskt en buffé som vi kunde ta del av. Så att när energin kroknade, då fanns det kanelbullar och mackor och lösgodis att pumpa in i kroppen.
Och de här mutorna fungerade. Nu älskar vi SEF och vi älskar SVFF och kommer bara skriva och prata jättebra om dem för all framtid. Vi tänkte väl försöka spola oss igenom den här dagen och intrycken vi har som en sorts ett upptaktsavsnitt i Allsvenskan också, du och jag, eftersom vi har varit här hela dagen och lyssnat på alla företrädare. Vid ett tillfälle lyssnade ju faktiskt alla på mig också, för jag var med på scenen i ett panelsamtal här. Och vi kan bara kort gå igenom det då. Så började själva upptaktsträffen med ett program där ett antal ämnen diskuterades, bland annat var, hur Sverige ska hantera situationen med VAR. Det pratades ordningsstörningar och så pratades det om spelarförsäljningar och allsvenskan som säljande liga. Precis som den podden du och jag gjorde tillsammans efter derbyt i din bil utanför Friends, så är det så att vi har en miljö runt omkring oss här som just nu är ombytlig. Personer går runt i bakgrunden och ropar saker till varandra.
Ja, vi har musik här från högtalarna också, så att det finns ju risk för att vi blir lite störda. Jag
hoppas alla känner hur närvarande ni också är. Det här panelsamtalet i alla fall på scenen idag. Anmärkningsvärda grejer som jag tog med mig därifrån var väl att ett, så pratades det då om VAR, där du många verkar hålla med varandra om att det finns ingen framkomlig väg för att införa VAR i Sverige. Märkligt nog var förbundets generalsekreterare Andrea Möllerberg på scenen och i förbifarten sa att människor blir mordhotade för att de uttalar sig positivt om VAR. Det låter väldigt allvarligt. Om man skulle vilja veta lite mer om det då i sådana fall, om det är så att det är en trend hon ser.
Ja, absolut. Det låter ju såklart väldigt allvarligt om så skulle vara fallet. Det känns ju också som att tonen har skruvats upp lite grann kring det här temat i Allsvenskan, och man märker att det liksom, det rör upp känslor, så att man undrar ju vart hon har fått det härifrån.
Det är samtidigt så tyder ju allt mer på att den är nära någon sorts avgörande nästan, med tanke på hur många som är emot det, vilket vi fick ytterligare, vad ska man säga, en signal om när vi gjorde ett enkätsvar med spelare och tränare nere på golvet. Det var ju knappt den enda som tyckte att det var en bra idé att införa. Och nästan alla motiverade med egna argument. Det är inte så att de säger att de i min förening tycker så här. Några stycken sa så. Men de allra flesta verkar ha egna uppfattningar om det här också.
Ja, precis. Mitt intryck var väl att när man pratar med tränare och företrädare för våra allsvenska klubbar, så är de nästan alla inne på att de inte vill ha VAR. Och jag tycker att de också belägger det bra. De har ju liksom konstruktiva tankar. Det var ju Thomas Lagerlöf, tränare i Djurgården, som sa att det förstör rytmen i matchen, systemet funkar inte och det kan inte utesluta fel heller. Så att de är inne på intressanta aspekter. Vad känner du där, Noah?
Ja, lite samma sak utifrån vad de svarade. De flesta utvecklade lite längre resonemang kring det, att de tyckte, varför de inte tyckte att det skulle införas i Sverige. Ja, men det var väl anmärkningsvärt. Den andra nyheten från det panelsamtalet som man kan ta med sig var väl att både Simon Åström, ordförande i Svensk Elitfotboll, och Möllerberg sa att de tror inte att det kommer läggas fram ett förslag nu till hösten, så att vi har i praktiken då minst 2 år till utan det i Allsvenskan, om man ska följa logiken och gångordningen som krävs. Annars, den rubriken man kan ta med sig från panelsamtalen tycker jag väl är att polisens Per Engström var uppe på scenen och sa att det här med tömda läktare byggde på ett gravt missförstånd i media, eller bland supportrar, att det var inte alls så att det var del av någon aktiv strategi, tyckte han då, utan att det var snarare en säkerhetsplan vid behov av utrymningar och liknande grejer. Så han försökte väl backa från sina uttalanden lite grann då om tömda läktare. Men vi går vidare, för vi tänkte väl försöka samla upp den här dagen utifrån det tabelltips som Svensk Elitfotboll har sammanställt utifrån hur medierna har tippat Allsvenskan i år. Och jag har inte tippat, varit deltagit i det här själv, däremot har vi tippat Allsvenskan internt på Expressen. Vi tar den nerifrån och upp. Och lite vad de personerna vi snackade med här idag. Gais tippas alltså sist av den samlade mediekåren. Tror du att de kommer sist?
Jag har dem faktiskt på, om jag ska utgå ifrån min egen lilla tippning på Expressen, så har jag dem som ett av två lag som kommer ramla ur Allsvenskan. Och egentligen så tycker jag att det är rätt hugget som stucket där nere i tabellbotten. Det är många lag som kan hamna där. Jag hade länge Halmstad där som en av som ett av lagen som jag tänkte att de kan ramla ner. Men jag tror inte att Gais är dåliga, utan jag tror väl bara att de kanske kan falla ut på naivitet och brist på rutin i de här sammanhangen. Att jag tror att de vill spela en offensiv och flärdfullt fotboll, men jag tror inte att det kommer flyga i år, trots att de har gjort ett bra fönster. Alltså, där får man ändå ge Sköldmark beröm, som har hämtat in Jakob Love från IF Elfsborg på lån. Gillar också värvningen av Harun Ibrahim som är hemma igen i Gais. Så att det finns intressanta värvningar, men de har också tappat Julius Lindberg. Det har hänt en del i truppen. Så att sammantaget så känns det väl ändå rimligt att man har Gais någonstans i botten av tabellen. Vad känner du nå?
Ja, alltså jag förstår varför de placeras långt ner. Men jag tycker jag håller med din analys av hela grejen. Sen så, Gais gick upp av egen maskin. Det var ett ganska hållbart lagbygge även om de har tappat nyckelspelare. Känns som de har samma känsla intakt från fjolåret. Jag tror de kommer komma in med bra energi. Inte alls omöjligt att de gör en ganska bra start på serien. Det är en väldigt mycket energi runt klubben överhuvudtaget som jag tror de kommer må bra av. Jag har tippat Gais på 13:e plats. Jag tror till och med de undviker kval här precis. Så för mig lite negativt, väl negativt att de tippas allra sist i tabellen.
Jag kan ju flika in där att det jag sa tidigare var helt fel om mitt egna tipp. Jag har alltså Gais på plats 14, BP och Halmstad sist i tabellen här. Så att rätt ska vara rätt.
Näst sista av medierna tippas Västerås. Nästan ännu svårare att förstå det. Jag har då slängt upp Västerås på en väldigt optimistisk 10:e plats. Därför att jag tycker att de har så himla spets i sitt spel. Att det finns andra klubbar här som kommer ha problem att få ihop det lika bra som Västerås har fått det. Jag pratade med Kalle Karlsson här idag som sa så här om varför han tror att Västerås kommer klara sig hyggligt bra i Allsvenskan.
Nej, alltså vi kommer ju försöka vara oss själva. Det är det vi är som bäst på att vara. Jag tror inte vi ska försöka efterlikna någon annan. För då kommer de andra lagen ha bättre trupper och mer pengar än vad vi har. Så att vi behöver göra vår grej. Och ambitionen är att vi ska kunna göra det vi gjorde i fjol. Sen måste man alltid anpassa lite grann utifrån vilka man möter. Och så får vi också lära oss serien när vi kommer in i den lite grann. Och det kan vara så att vi x antal omgångar behöver skruva på saker. Då kommer vi inte vara främmande för att göra det. Men jag tror inte vi kommer gå ifrån vår grundhållning.
Vad är det som gör att ni höjer er över andra lag som har likvärdig budget och så vidare då? Tycker du i ert spelvärld som sticker ut, som ni lyckas med?
Men vi har ju konsekvent över 2,5 år tycker jag värvat spelare som passar för den typen av fotboll vi vill spela. Och vi har varit konsekventa i det. Så jag tycker att vi... Mycket handlar ju om att ha ett lag som tror och utför spelidén till 100%. Jag tycker att vi har det. Och vi viker inte ifrån det. Och även om vi gör en svag insats så är det inte så att vi börjar tvivla. Våra spelare börjar inte tvivla på att det är vägvinnande över tid.
Och det här har ju varit en framgångsfaktor för många lag de senaste åren. Att man, när man väl kommer upp i Allsvenskan så släpper man inte det som har funkat bra i Superettan. Och där upplever jag att Västerås är precis.
Ja, jag gillar också det jag har fått se. Jag har dem på 12:e plats i mitt tips. Och jag har faktiskt haft förmånen att se dem live också här under Svenska Cupen. Jag tycker de gjorde en fantastisk insats borta mot Hammarby och vann den matchen. Och det är exakt den typen av fotboll som de har utövat här i över ett år med Kalle Karlsson. Bra fönster också. Visst, nu blir det tufft att man har sålt Åslund då. Men han är ju kvar till sommaren i alla fall. Men tycker väl ändå att de har gjort ett bra fönster. De har värvat smart och fått behålla många av sina viktigaste spelare. Så att jag tycker att inte bara på grund av de liksom värvningarna som de har gjort, utan framförallt spelsättet, hur de vill agera på planen, det tror jag kommer ge frukt 2024 för VSK, och att de undviker nedflyttning.
14:e plats så tippade medierna Halmstad. Jag har tippat Halmstad ännu längre ner än så faktiskt på... Nu ska vi se, vad hade jag någonstans? Ja, jag har dem sist i tabellen på 16:e plats. Och Halmstad är väl det här att man Ja, då tappade de ju både Ahlstrand och Kasper Karlsson inför den här säsongen. Gick ändå till semifinal i Svenska Cupen. Men jag har svårt att se Halmstad klara sig ett år till. Det gick ju allt sämre för Halmstad under förra året. Man säger, de gjorde ingen bra andra halva på säsongen.
Nej, hösten var väldigt svag. Och sen på det då, de har ju tappat, som du sa, de två då. De har tappat också Malcolm Nilsson Säfqvist till Djurgården. Och även Marco Johansson får man väl ändå säga. Även Benjamin Hjertstrand. Så att det, spelare har ju försvunnit. Sen kan jag faktiskt tycka om vissa värdningar här. Tim Rönning, ja det är smart. Han har rutin för Allsvenskan. Ingason som man har scoutat i Vikingur känns som att han kan vara intressant. Men i övrigt, Rasmus Widesen på, ja det kittlar inte. Han har inte levererat i Helsingborg i Allsvenskan. Han levererade inte heller när han var i Mjällby där också under en kort lånesession med Andreas Brännström. Så att det finns vissa frågetecken. Därför har jag HBK sist också i mitt tips. Så att de kommer få det tufft i min känsla.
Plats nummer 13 i medietipset, IFK Värnamo. Även jag har dem rätt långt ner. Jag har dem på 14:e plats på kval neråt. Jag tror ju att det är svårt att sätta tre lika bra tränarrekryteringar i rad. Och de har ju behövt, man får säga det, de har ju mått väldigt bra av att just sätta tränarrekryteringarna. Först då Robin Asterhed och därefter Kim Hellberg som följde på varandra och fick ut väldigt mycket av spelarmaterialet. Så det är klart att truppen är bättre nu än vad det var för två år sedan. Men Värnamo har ändå, jag tror att det blir tufft för dem att upprätthålla prestationsnivåerna trots att då Anders Meravac, han är väldigt bra spel och en bra grund på många sätt. Men det är ju flera av nyckelspelarna som har lämnat nu också då, inte minst Oskar Johansson som har varit väldigt viktig för dem. Vad tror du att Värnamo hamnar?
Ja, jag är lite mer optimistisk här. Jag har dem på plats 9 och känner väl att de, precis som VSK i grunden, har en väldigt trygg strategi och ett spelsätt som jag tror borde funka. Och också Annes Mravat som är inkörd redan i det här Kim Hellbergska i Värnamo. Jag tror att de kommer fortsätta på liksom samma väg. Visst, de har tappat Oskar Johansson och Viktor Eriksson, två bärande spelare. Men jag gillar ändå vad Enes Ahmetovic har gjort här.
Och Albion Ademi också borta.
Exakt, det glömde jag. Rekordförsäljning där för runt 5 miljoner kronor. Men jag tycker de har värvat smart. Alltså Kotto kan vara en sån där fullträff. Jag minns när de plockade in Tio och många tvivlade. Kotto skulle kunna vara en sån där som man får fullträff på. Mohammad Al, nu kan jag inte uttala det här, Mohammad Al-Skaladi från Sandviken känns ju också som en välscoutad spelare som man betalar runt, jag tror det är runt 1 miljon kronor för honom. Och det känns ju som att de kan luta sig tillbaka på någonting som har funkat, och jag tror det kan funka även i år. Därför har jag dem som nia.
Sen kommer plats 12, Sirius. Otroligt låg placering för mig. Ett lag som ju gick som tåget på hösten och slog sitt egna poängrekord i Allsvenskan till slut, tror jag. De är i min tabell på 6:e plats. Jag tror Sirius kommer att överraska ännu mer i år. De var på väg att få till det under stora delar av fjolårssäsongen. Jag tyckte de spelade mycket bättre än de fick betalt för. Sen gjorde de ju då en riktig fyndvärvning i Wessam Abu Ali på sommaren som är borta nu. Men de har ju då varit ner och handplockat en ny anfallare i Danmark, Josef Salech, som är där. Då tycker jag att de har gjort en kanonvärvning i Leo Valta som ju imponerade i Mjällby förra året. Och jag tror att de har ju hittat flera andra spelare som är intressanta där, Marcus Lindberg bland annat, och några till som har kommit in. Plus att mycket av stadgan finns kvar i övrigt då, förutom de offensiva positionerna där 10-målsmannen Joakim Persson finns kvar i lagbygget också. Så att jag är ganska positiv till Sirius som har skaffat sig pengar. De har ju sålt spelare för en bil. Jag pratade med några företrädare för dem här. Jag fick inte en exakt siffra, men det är alltså minst 55 miljoner in på spelarförsäljningar sedan Jamie Roche gick för slutet av förra sommaren. Det är en klubb med stridskassa, med lyckad scouting, med ett bra grundspel som dessutom vann 7 av 8 matcher i slutet på förra säsongen. Jag förstår inte att man tippar att de hamnar 12 i ett sånt här tips.
Nej, jag har dem som 10. Jag vet inte om jag hamnar i skottfältet här.
Ja, du är en av alla galningar.
Ja, verkligen. Jag resonerar väl mer som så att de tappar ju två oerhört viktiga spelare, Wessam Abu Ali och Tashik Matthews, som är inkörda i det här. Jag tycker inte nödvändigtvis att Sirius är ett sämre lag. Jag tror bara att de kan behöva lite mer tid på sig att få ihop det här. Därför har jag det som 10. Jag tycker precis som du att de har gjort bra värvningar. Valta gillar jag, Milleskog, det känns smart. Martin från Paderborn kan ju vara en sån där fullträff också. Och framförallt Josef Salih som jag tror kommer ta Allsvenskan med. Han kommer vara en av vårens stora snackisar, tror jag. Jag tror bara att de kommer behöva lite tid på sig innan allting sätter sig. Därför har jag det som 10. Men jag håller med. Alltså, att de har gjort de här spelarförsäljningarna, det kommer kunna göra att i sommar, om om de behöver det, om situationen kräver det, då kan de agera. Och det är en jäkla styrka för Sirius.
Ska vi säga det att de tappade även Jordi De Camp, som var väldigt viktig när han kom in på hösten förra året för dem. Men där har de plockat in andra spelare istället då nu. På 11:e plats i det här tabelltipset, IF Bromma pojkarna. Och högt för mig. Jag tycker att de... de är EF, jag har faktiskt satt dem på 15:e plats i mitt tips. Jag tycker de var väldigt skickligt tränade i VP, men att de har ännu mindre att jobba med i år, eftersom många av spelarna som var deras bästa förra året, inte minst Holm och Sörgård och såklart även Inosa då, som har dragit allihopa eller blivit sålda. Det ser tufft ut tycker jag för BP att upprätthålla de prestationer. Jag tycker de ser spelare för spelare ut att vara ett lite sämre lag i år. Och då undrar jag att, om det räcker med Mellberg och Engelmark, även om de är väldigt skickliga bara så.
Nej, jag tror inte heller att det kommer räcka. Jag har dem också som på 15:e plats. Jag måste säga att de har... Jag gillar vad de har gjort med sitt truppbygge här. De har faktiskt scoutat och fyndat och enligt statistiken plockat några av de bästa spelarna från danska andra ligan. Har jag bara läst till mig snabbt här. Fredrik Christensen från FC Fredericia och Adam Jakobsen från samma klubbadress. Båda har varit i toppskiktet på respektive position, vilket det känns ju som att de kanske har någon Alexander Jensen light där på gång, men trots att de har värvat in de här fina danskarna, Irandost, spelare med potential, så tror inte jag heller att det kommer räcka hela vägen. Tappet av Oscar Pettersson, Lish Holm, Sögaard, jag tror att det blir för kännbart och att de i slutändan trillar ner.
Sen på 10:e plats finns IFK Göteborg, och det är ju Göteborgs snittplacering de senaste åren, vilket jag har ältats om igen. Jag har faktiskt blivit lite högre på 8:e plats här, för jag tyckte att deras spelare som de fick in förra sommaren lyfte de ganska avsevärt där i Mucioli och de här. Men det finns väl anledning att oroa sig för Blåvitt ändå, för deras skull om inte annat. Även om då Paulos Abraham verkar vara på väg in från Groningen nu också, så tycker jag att de ser lite tunna ut framåt. Någon toppstrid kommer det nog inte bli tal om. Vad tror du att vi har Blåvitt någonstans?
Jag har dem på plats 13. Så att jag är ju tyvärr inte lika positiv som vissa andra har varit här när de har tippat till på SFN. Jag tror att de har... Min känsla är att de har en bra första start 11. Kanske även starka spelare plats 12, 13, 14. Men jag är rätt skraj för att om någon nyckelspelare blir skadad, då har de lite för dålig täckning där. Och det är lite känsla man har nu när Skeller upp är skadad och är borta i 6 veckor. Då har de ingen anfallare. Nu får de kanske in Paulus då, inte Lilleström norpar honom, om man ska få tro på de senaste rapporterna här. Men oavsett, alltså det känns ju... Ja, jag vet inte. Jag tycker de är lite för beroende av vissa spelare. Men med det sagt, alltså intressanta värvningar i... Andreas Pynt och den här nya Malik Junior Jalkuje från ASEC verkar ju vara hyperspännande. I alla fall det man har fått se här på försäsongen. Så att, jag gillar att de jobbar på ett annorlunda sätt. Med lite mer framtidstro i sina liksom, rekryteringar. Men lite mer tveksam till truppbredden. Och därför har jag dem lite längre ner i tabellen.
Sen på den andra plats finns Mjällby. Och Mjällby är ett lag som många tenderar att underskatta, upplever jag. Jag har faktiskt Mjällby också på 9:a då. Så liksom träffar jag genomsnittet precis. Mjällby lite underrapporterad satsning på unga spelare i Mjällby, som har burit ganska mycket frukt. Och Mjällby är också en förening som faktiskt har sålt en del här för en hel del pengar de senaste åren, inte minst Otto Rosengren som ju gick, och även Noah Eiler som försvann iväg till New York Red Bulls. De har fått in lite pengar och värvat smart. Jag tror ju på den här Rökär heter han, va? Som har tagit
från
danska andra ligan också.
Från Fredericia.
Den enda divisionen svenska klubbar numera köper ifrån. Förutom då norska elitserien. Så är det där alla spelare kommer ifrån nästan. Men Mjällby har jobbat jäkligt smart i flera år och fortsätter göra det. Mitt enda frågetecken där är liksom om de inte skulle behöva någon mer progressiv fotboll kanske än den de erbjuds av Torstensson, som jag har gjort det ganska bra. Men man tycker kanske ibland att många av de unga spelarna där och de mer tekniskt begåvade spelarna skulle kunna funka ännu mer i ett mer expansivt spel, som det är ganska defensivt inriktat, får man säga.
Ja, nej, men jag har ju Mjällby på plats 11 och jag vet inte, jag tycker väl att de har en spetsigare trupp än på länge, men frågan är ju om det räcker hela vägen till att liksom plats 10, 9, 8. Jag har svårt att se det. Framförallt så, även fast jag gillar Imam Jagne, jag tycker han har haft intressanta insatser här.
Fin utvecklingskurva på honom.
Ja, men lite för ojämn. Och det är väl det som har varit är väl det som har talat emot lite grann. Kan han få kontinuitet i sitt spel och lite större poängskörd, då kanske Mjällby kan klättra. Men det, jag har satt dem på plats 11 för att jag har ingen riktig given målskytt. Trots att de har Bergström och den här nya Mane, så tror jag inte att det kommer räcka.
På 18 plats finns IFK Norrköping i den samlade mediekårens tips då. Jag har Norrköping på 11 plats, och det är klart att det kan skilja liksom en eller två poäng däremellan, så det är lite sådär löjligt att rangordna dem på det här sättet. Men min stora farhåga för Norrköpings del är ju att de kommer från två raka tränarrekryteringar som inte har funkat riktigt, och där båda två har gjort ganska stora ingrepp i truppen, och att det är mycket begärt av Andreas Alm att få träff med det år ett, även om jag tycker att han känns som rätt person för att ta Norrköping i det här läget som de är. Han var ju uppe på scen under de här utfrågningen av tränarna här också idag, och sa att han bearbetar narrativet från media just nu, att det är så himla jobbigt och motigt för Norrköping, att han vill vända det till någonting bra för gruppen. Och jag tror att han är en helt rätt ledartyp på något sätt att få in Norrköping just nu. Däremot så har han en tuff giv, därför att deras trupp är konstigt balanserad. De har gjort flera försök att bygga om laget där det inte riktigt har funkat på raken, och då har man ju mindre manöverutrymme.
Ja, och när jag har följt Tony Martinsson, sportchef i Norrköping, under vintern, så har jag haft en känsla av att de sökt lite efter det gamla Norrköping. Mm. Att de försöker bygga lite mer, ge plats åt akademispelarna, ut med det här, de som kanske inte riktigt ingår i projektet. Sen måste jag faktiskt berömma Tonna Martinsson för vissa värvningar. Jag tycker Ismet Loshako är en intressant spelare att få in. Tim Pritza kan också, det finns potential där. Och sen tycker jag att Max Watson är en rätt, det är en smart värvning. Med det sagt, jag vet inte om det räcker till en toppplacering. Det tror jag inte gör. Jag har dem som åtta, men det känns ändå som att han är en habil, bra allsvensk mittback. Och att man med hjälp av Andreas Alm och Azerudin Valentic, som också är en väldigt klok rekrytering tycker jag, kanske kan de hitta lite mer stabilitet på sikt med Alm och Valli vid rodret. Men jag saknar ju den här spetsen. Alltså jag satte betyg på Norrköping här i vinter, och det är många tre getingar på de här lirarna. Egentligen två spelare som sticker ut rejält, och det är Arno Traustason och Totte Nyman. Det är två spelare som är på liksom nosa på fyra av fem getingar kanske. Och de hade behövt lite mer spets tror jag för att kunna skjuta högre upp i tabellen.
Tim Pritcha kan ju bli en spelare som får lite utväxling på ett sätt som man har väntat på med honom då. Efter Norrköping så tippas Kalmar FF 7a. Jag har Kalmar bra mycket längre ner. Jag har dem på 12:e plats tror jag. Jag tycker att de var blandade och gav mycket förra året, och att jag tror att det blir svårt för dem att ersätta det de fick av till exempel Rajovic i termer av målskytte. Det har funnits perioder där Kalmar har sett intressant ut under Henrik Jensen, och så har det funnits perioder där Kalmar har sett ut som att de inte riktigt vet var de är på väg någonstans under honom också. Så att, han upprepade det här idag, att de hade en fin utveckling under förra säsongen och blev bättre och bättre. Men jag tänkte väl att fjolåret allt som allt till slut blev lite steg tillbaka kanske från då. Den här succésäsongen som Kalmar hade med Rydström året innan de slutade på 4:e plats i tabellen. Kalmar svårbedömda som 17, men jag lyckades klämma in dem på 12:e plats till slut. Kan inte riktigt motivera att de ska vara så långt ner i tabellen, men det är som sagt, jag tycker det är väldigt tajt från plats 8 till 13.
Ja, jag och Kalmar som 7a, det känns ändå som att de har liksom näslat sig in på topp 7 här i Allsvenskan och hittat sin plats där någonstans. Att de kommer, får de träff, då kan de hota på, då kan de vara där och nosa under hösten på plats 5 och 4 och bara liksom stressar de andra lite grann. Men får de inte träff, då kommer de sjua liksom. Och jag tror de kommer sluta någonstans i mitten av den allsvenska tabellen. Det största tappet skulle jag säga är Dennis Hymmet, som gjorde 9 mål förra året. Han har gått till Djurgården. I övrigt tycker jag faktiskt att Jörgen Pettersson har gjort ett smart fönster. Ganska kloka investeringar, och det har inte kostat så mycket heller. Alltså Samuel Brolin, Bossman från AIK, bra ersättare till Friedrich på förhand. Dino Islamovic, ja, det är klart att han har inte spelat fotboll på väldigt länge. Han klarade ju inte läkarundersökningen för IFK Göteborg i somras och har varit utan klubb sedan dess. Men kommer gratis. Magashi köptes loss för 500 000 kronor tror jag. Det är liksom en struntsumma i sammanhanget. Och Jonathan Ring också, som har diger erfarenhet av allsvenskan, kommer också på Bossman. Så att jag menar, alla de här spelarna kan bidra. Jag vill bara, ja, frågan är ju bara hur väl och hur snabbt de kommer in i Henrik Jensens spelsätt här. Och det är väl därför jag har dem som sjua och inte sexa eller femma.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
På sjätte plats i medietipset finns Hammarby. Och jag har Hammarby som femma i mitt tips, och det är väl ungefär samma grej då. Bayern har, ja, vad ska vi säga, en intressant långsiktig plan och en del frågetecken kortsiktigt kanske. I alla fall låter det så när man lyssnar på de som håller på Hammarby och ser det här laget spela. Samtidigt är det ju märkligt hur snabbt det kan börja liksom pratas på det här sättet om en tränare som har spelat tre tävlingsmatcher med sitt lag, Kim Hellberg. Och man märker ju taget på tongångarna lite grann, tycker jag, även bland andra när man pratar runt här idag, att liksom det finns en, ja, men nu ser vi väl här också att han var på sjätte plats efter AIK till exempel i det här medietipset, att det hade inte jag hade ju då tvärtom då, Hammarby före AIK, men ja, vad ska man tänka om Hammarby egentligen?
Jag vet inte. De är svåra att analysera, och jag kan faktiskt säga att en av de roligaste frågorna och de mest träffsäkra frågorna som jag snappade upp under minglet här, det var från Toto-svenskans Kristoffer Svanevar som frågade Kim Hellberg och Nahir Besara. Alltså första öppningsfrågan var: vad händer, gubbar? och det är någonstans det man undrar. Vad är det som händer i Hammarby under kuppen här? De har ju åkt ur. Spelet har sett bedrövligt ut. Jag tror de har vunnit en match hittills av 9 träningsmatcher, och om man ska räkna in kuppen där också. Och det är såklart ett grovt underbetyg. Med det sagt, jag tror att man vet någonstans också att Kim Hellbergs lagbyggen oftast har varit som bäst och starkast under hösten. De vann ju hösttabellen i höstas då, tror jag det var. Och säsongen innan det så gjorde de också en väldigt stark höst. Jag tror det kommer ta tid för Hammarby. Och jag tycker det är helt ärligt, jag tycker det är svårt att analysera dem. Jag har dem på plats femma. Och det är ju bara på grund av att jag tror att de kommer nog spetsa truppen i sommar med 2 eller 3 värvningar, och att förhoppningsvis då att Kim har fått saker och ting att flyta fram tills dess.
Det känns ju viktigt med en hyfsigt bra start i alla fall, att spelet ger människor någon sorts tro på hela projektet de har gett sig in på här, om vi för både Hellberg och kanske hela den sportledningen där. På femte plats finns AIK, och jag har AIK på sjunde plats då, eftersom jag har klämt in Sirius där som sexa. Mitt stora problem med AIK, varför jag inte tror att de kommer högre upp, är kanske inte den individuella kvaliteten alltid, men att jag tycker att spelsättet under Henning Berg har sett för statiskt ut helt enkelt. Jag tycker de ser lite passiva ut i anfallsspelet, att de hamnar i sina block och sen så finns det lite rörelse däremellan. Sen såg ut så under delar av hösten och har sett ut lite mer så nu. Jag vet inte, det finns någon kraft och någon fart i AIK som jag saknar lite grann. Sen finns det en defensiv stadga som jag tror kommer räcka ganska långt. De kommer inte bli indragna i något bottentjafs i år, utan stabilisera sig högre upp än så. Men jag har svårt att se AIK här som här då, en placering från Europa. Där vet jag inte om de är, och framförallt inte längst fram i planen där. Utöver Pittas så saknas det bra kvalitet, tycker jag.
Ja, jag har dem som sexa, och jag tror väl också att Min största invändning hittills utifrån det vi har fått se, det är att det finns frågetecken kring hur de hanterar just att när de ska föra matcherna. Däremot måste jag ge Henning Berg viss beröm när det kommer till att det känns som att årets upplaga av AIK känns mer robust och liksom tuffare. Det känns som det är ett lag som sitter ihop. Men ja, jag tror att de kommer få svårt att hota om topp 3, och i övrigt så känns det väl ändå som att de har gjort ett hyfsat fönster. Alltså Martin Ellingsen kan bli bra. Han var rätt fin där för Molde i höstas i Europa League. Viktiga värvningar i Celina och Tideman Hansen. Och så har man ju värvat lite för framtiden också i Emmanuel Gono. Min enda invändning är väl också där att borde man inte kunnat hantera vänsterbacksfrågan mycket bättre. Man har ju vetat i 6 månader att Otieno ska säljas, och det tog väl nästan hela mars för att landa Lilleströms Eskil Ed, som egentligen i grunden är högerback kanske än vad han är vänsterback, även om man kan spela på båda kanterna.
Och som har dömts ut av Fotbollskanalens Ola Lidmark, såg jag i sin analys att han var en medelmåttig spelare, stod det. På fjärde plats i det här tabelltipset finns Elfsborg, och det är ju otroligt svårt att sortera lagen där. De här topp 4-lagen får vi säga, förutom Malmö då. Men det är 3 starka, realistiska guldutmanare under Malmö. Jag har Elfsborg som 3 i mitt tabelltips. Och de var ju liksom en mental kollaps mot Degerfors från att ta guldet förut. Eller en missriktad passning på övertid. Det var Hedlund som slog den, va? Mm. När Hugo Bolin joggade hem och det inte blev mål. Men Elfsborg har ju varit tvungna att bygga om i vinter också, i och med att många spelare har dragit. Men jag ju har tycker att det är konstigt att ifrågasätta den långsiktiga progressionen under Jimmy Tillin, med tanke på hur mycket de har förbättrat sig år till år och skaffat sig mer och mer pengar och bättre spelare. Och de fortsätter väl förmodligen på den vägen. Så att jag tror Elfsborg är där uppe för att stanna och se att de kommer säkert kunna utmana i år också.
Ja, definitivt. Jag har dem som 4. Jag tror de kommer vara med. Det är liksom, det är så små marginaler när man tippar den. Jag hade lika gärna kunnat haft dem som 3. Men totalt sett så tycker jag att det är ett gediget bygge. Väldigt bra fönster också på förhand, måste jag säga. Även om de åkte ur kuppen här, så måste jag säga att värvningar som Isak Pettersson, Eggert, Aron Gudmundsson, Ter Jegbe. Det känns liksom väl scoutat.
Arbetsenelilla har ju kunnat dyka in också.
Ja, och där kan jag passa på. Jag pratade med Stefan Andreasson idag och jag fick väl en positiv signal. Han var väldigt positiv och trodde att det skulle lösa sig. Det har varit en väldigt, väldigt utdragen process där hela det ärendet har varit hos FIFA, och där egentligen Elfsborg och Senil har varit överens sedan någon månad tillbaka. Där har det mer handlat om hans konflikt med hans gamla klubb i Turkiet, och det har varit hos advokater och sådär. Men det jag fick höra från Elfsborg idag från golvet var att det var väldigt positiva signaler, och de blir förvånade om Senil inte spelar i Elfsborg 2024. Så att ytterligare en superbra värvning av Stefan Andreasson, måste man ändå säga. Så att nej, det känns gediget, även om nu måste jag säga, det oroar hela tiden att utländska klubbar rycker i Metelin. Det är väl det man känner. Nu kom ju rapporter från Skottland att Aberdeen har honom på sin lista. Så att det är väl det man tänker, vad händer om Elfsborg hamnar i ett läge där de måste släppa honom?
Och för Tillin är det ju också så att han behöver väl smida medan järnet är varmt här. Han kan inte vänta hur länge som helst. För till slut så kommer det säkert en svacka eller ett mellanår, och då är han inte lika aktuell för de här jobben längre. Nu har han ändå varit på önskelistan hos både belgiska, engelska och skotska klubbar en del här. Så att han är ju en tränare som intresserar utomlands. Och det är klart att han är det, med tanke på hur det har gått för Elfsborg de senaste åren. Det är ingenting konstigt med det. På tredje plats finns Häcken. Och Häcken är lite mer svårare att bedöma, tycker jag, i och med att de har bytt tränare. Högmo var ju väldigt, vad ska man säga, tätt sammanflätad med den här framgången de har haft Häcken de senaste åren. Även om de har byggt upp ett enormt eget kapital och lyckats värva jättebra och spela bra fotboll. Och de har en urstark trupp när de går in i den här säsongen också, på egentligen alla fronter. Det är väl ledarskapsfråga då på mitten, när Gustafsson har stuckit iväg till Urawa Red Diamonds tillsammans med just Högmo. Och att även ledarskapet utanför planen har bytts ut helt och hållet. Även om Paco kommer in med mycket positiva tongångar runt sig och gott renommé, så ska det mycket till för att man bara ska kunna spinna vidare på det där som Högmo lämnade efter sig, och som också tappade fart lite under förra hösten, kanske inte minst i Europaspelet då. Men Häcken har en massa ungdomar som väntar på att slå igenom, och de har en massa spelare av hög kvalitet kvar, och ett av de lagen som såklart kommer kunna utmana MFF.
Ja, jag har Häcken som 3, och det man ska ha med sig, jag har pratat runt lite med norska kollegor som har följt Paco väldigt länge, och det var som Martin Eriksson sa till här i våran podd i förra veckan, att ingen har ju räknat med att Häcken skulle vara där de vill vara under gruppspelet i Svenska Cupen, givet alla förändringar och den totalrenovering som har varit modellstörre under den här vintern, utan det kommer ta sin tid. Och det är precis så det låter när man pratar med våra kollegor i Norge, att Paco har, det har oftast tagit lite tid innan hans spelsätt sätter sig, men när det väl är intränat, då brukar det flyga. Så att det är väl förhoppningen man har kring Häcken här. Och jag måste också berömma Martin Eriksson, sportchefen här, för det, för de värvningar han har gjort. Alltså Julius Lindberg, Adam Lundqvist, Nikola Zecevic, Andreas Linde, Zeidan Inossa för 17 miljoner kronor. Det är ju liksom, det är stora investeringar i vissa av de här fallen, framförallt i Zecevic och i Zeidan då. Och jag gillar att de vågar spänna musklerna, trots att de kanske historiskt inte är den största klubben i Göteborg. Att de vågar satsa när de har sålt för så mycket pengar att då ska vi investera i unga, nya talanger i Allsvenskan. Och det är helt rätt väg att gå. Jag tror att på sikt är det här rätt strategi för Häcken. Och även om man kanske inte får utdelning den här säsongen i form av guld eller topp två, så tror jag att man kommer få utdelning på sikt.
Tvåa i tabellen då hos både våra kollegor och mig i Djurgården, och det hade jag inte tippat för en månad sedan, men sen så har det ju hänt grejer i Djurgården, och inte minst då att man har fått in Gulliksen, man har lagt 10 miljoner på Patrik Åslund, och det verkar vara ytterligare någon spelare på väg in här innan det ska spelas fotboll på allvar i Allsvenskan. Mittfältet sitter som en smäck. Samuel Holm har sett jättebra ut hittills. Schiller går före Ekdal och Lukas Bergvall är ännu bättre än förra året. Given startspelare under våren här. Jag tycker Djurgården ser ut som ett dynamiskt, fartfyllt, aggressivt lag, så som de har sett ut när Kim och Tolle har byggt det allra bästa Djurgården. Och mycket av de här problemen som låg över dem förra året med dålig gruppdynamik och motsättningar internt och spelare som ville iväg och allmänt gnissel, gjorde ju att de tappade energi på planen ganska mycket. Det ser ut som att vara nästan bortblåst då, förutom den här halvtimmen mot AIK när de frös till is och började få ångest på Friends. Så Djurgården som tvåa i mitt tabelltips. Jag har svårt att sätta något annat lag där i tanke på hur bra det har börjat se ut.
Ja, jag har dem som två också och tycker väl att de känns både kanske en och två nivåer bättre än förra året. Och framförallt det man hör nu är att det är lugnt och stilla internt. Folk mår bra, det är inte samma känsla som man hade förra året. Det var lite oroligt och kanske lite för många spelare som hade tankar på andra saker, att de ville lämna. Här känns det mer som att det är en spelargrupp där majoriteten har fokus på Djurgården och det syns på planen också. Starka nyförvärv, du lyfter fram flera spännande där. Jag kan väl ta och lyfta fram Miro Tenho som jag tror är, alltså jag gillar det jag har fått se hittills, fysisk, bra ledaregenskaper. Han känns ju som en uppgraderad version av Jakob Une Larsson egentligen. Och framförallt då kuppens kanske största utropstecken, Dennis Hummet, som var bespottad när han värvades till Djurgården. Det var ju många som tvivlade och tyckte att är det mellansäsong, hjälp oss. Men han har ju varit en av lagets bästa spelare här under cupspelet tillsammans med Gulliksen. Så att det finns ju all anledning att tro att det kommer fortsätta att vara så. Plus då om Bosse lyckas överraska med sitt lilla S i rockarmen här. Vi får väl se vad det blir utav det. Oavsett vad så känns Djurgården som den bästa och mest robusta utmanaren till MFF den här säsongen. Och därför har vi, både du och jag, de som två.
Sen trodde ju då 66% av alla som var på de här sensamtalen och lyssnade under upptaktsträffen idag att Malmö FF skulle jogga hem guldet, var den fråga som ställdes till publiken. Och man fattar ju vad som menas med det, och man fattar också varför många tror att MFF vinner. Man fattar också varför den här ständiga då farhågan att de ska köra över serien fullständigt kanske känns mer sannolikt att infrias i år än på väldigt länge, därför att det är en fruktansvärt bra trupp de kommer in med, och anledningen till att de allra flesta människor tippar dem som etta i tabellen. Det var Simon Johansson i Västerås tippade Djurgården etta. Men annars så hörde jag ingen som tippade någonting annat. Gjorde du det?
Nej, absolut inte. Det var genomgående Malmö FF och storfavoriter med stort S. Och
så här stora favoriter vet jag inte när de var senast.
Nej, faktiskt inte. De har ju haft sjukt bra trupper förut, men jag kan inte minnas att de har haft, alltså, vi överdriver ju inte. Det är en kvällstigning det här. Ska vi ha med oss. Men vi överdriver ju inte när vi säger att det är två startälver som kan vinna SM-guld här. Jag vet inte om du har någon annan känsla där, men det känns ju som att de har riktigt bra backning på alla positioner. Och när andra lag har värvat liksom Gulliksen, så har Daniel Andersson, jag tar det, Jens Rygge Larsen liksom, från det är dansk landslagsman. Och då har de ändå Tinneholm och Josef Ceesay bakom, två backar
och Skogmar, va?
Ja, precis, det är tre spelare som kan gott och väl gå in i andra byggen i Allsvenskan också. Så att, det här årets upplag av MFF känns fruktansvärt bra, och de är tokgivna som etta i mitt tips. Dock tror jag inte att de kommer jogga hemma allsvenskan. Det tror jag inte.
Det brukar ju sällan bli så. Och liksom, de är ju också den här grejen då, psykologiska grejen, att de blir laget och slår för alla. Att det finns en annan uppslutning kring att möta Malmö FF hos många andra klubbar när de är stor favorit på det här sättet. Men med det sagt så tror jag att de har för mycket i verktygslådan i år för att misslyckas med att vinna serien. Det var väl det hela då från det här upptaktsträffen här idag. Som, sammanfattningsvis kan man väl säga att den är ju rätt rörig. Det var bra organiserat, det var inget sånt. Men det är ju rörigt med det här tempot, att det är så många här på en gång och så många medier som ska prata med så många spelare och ledare. Och det blir väldigt mycket det här korta enkätliknande, att man tar tillfället i akt och samla in någon sorts överblicksbild av vad folk tycker om olika stora frågor i svensk fotboll. Väldigt lite djupintervjuer.
Ja, verkligen. Och man är ju rätt tömd efter en sån här dag. Alltså munnen har ju gått i 320 och jag tror nog att både spelare och tränare känner likadant. Men jag tycker att det har varit en givande dag. Skönt att ha alla på samma plats liksom. Det är liksom så här, när alla sitter på avstånd, då kan de alltid smita. Men idag kan de inte smita, för då kan man, men då showar man in någon där vid rulltrapporna som är på väg bort, och så kan man ställa sina frågor. Så att jag gillar ju det här konceptet någonstans ändå. Så att se redan fram emot nästa års upptaktsträff.
Du blev ju dock avbruten under dagen för att dampa in lite nyheter som jag tänker att vi kan gå vidare till nu.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, precis. Jag var en intervju där som jag var tvungen att avbryta och springa in i stora konferensrummet där. Där själva den livesända delen ägde rum. Och det var för att skriva och avslöja att Hammarby lånar ut Alper Demirol till Degerfors fram till sommaren. Han har varit på väg bort här under hela vintern och ryktades till BP egentligen under sommarfönstret. Den sprack på grund av att Samuel Lidsholm inte ville flytta till AIK, så att då blev han kvar i Hammarby. Men nu har man hittat en lösning. Han behöver spela och flytta till Bruket där han kommer att få en framträdande roll, tror jag, under William Lundin. Så att den övergången är bekräftad och presenterad.
Det finns ju ett par punkter till som känns angelägna nu när den drar ihop sig här då. Bland annat så var det ju Tuttosvenskan som gick ut i, när vi spelade in det här var det igår kväll, med att den gamla Djurgårdsdödaren Tokmak Nguyen, som då spelade för ungerska Ferencváros, var på väg till Djurgården. Ligger det någonting i det här?
Ja, det gör ju det. Det jag har fått till mig är att han är aktuell. Ingenting är klart, eller det är inte nära för den delen heller med någon kontraktskrivning. Det hänger ju på ett par saker här som jag har fått till mig från olika källor, både i Sverige och i Norge. Och det är ju dels då Tokmans lönekrav. Han ska vara rätt dyr i drift och ska kräva en förhållandevis hög lön. Och Ferencváros ska också vara lite sådär, ska vi släppa honom nu eller ska han vara kvar? Så att det är ju absolut inte klart, men det är en spelare som Djurgården har visat intresse för och som är aktuell. Sen får vi se, jag tror att den här veckan kommer någonstans visa hur det här slutar.
Gjorde väl två mål på Djurgården i Champions League-kvalet, va? När Djurgården åkte ut. Det var enkelmöter som det var pandemifotboll då. Men stor succé i Norge dessförinnan för honom. Sen tyckte jag att du nämnde någonting om Varberg också.
Ja, precis. Jag tycker att vi kan klämma in lite superrättarna även fast deras upptaktsträff äger rum här imorgon. Varberg har erbjudit Liam Olausson ett kontrakt, har jag fått till mig här. En gammal Trelleborg-spelare och allt talar för att de får in honom här i lagbygget. Så att händer inget oförutsett så kritar Liam Olausson på för Varberg.
Och på samma kust då, ett lag som man tänker i alla fall att de inte är helt klara med alltihopa. Finns det någonting på väg in i IFK Göteborg nu när allting tickar ner?
Ja, grejen är ju att allt talar för att Paulus Abraham kommer skriva på för IFK Göteborg. Man har även haft Elias Jemal från Vasalund uppe för diskussion där man även har budat. Det första budet fick man nobbat och sen har man haft diskussioner fram och tillbaka med Vasalund som har krävt lite för höga pengar för en etanora-spelare. Vi får se om den blir av, men man vill ta in en forward i form av Paulos och sen en mittback också. Jag har inget namn där än, men man har haft primärt skandinaviska uppslag. Det är alltså spelare från Danmark, Norge, Island primärt då. Svenska alternativen verkar ha varit ganska dyra, men vi får se var de landar i där. Men allt talar för att de tar in två nya spelare då, en forward och en mittback.
Det var det hela, va? Nu har vi lyssnat på, det låter som så här i bakgrunden här, sån här musik för de som inte köper in licens till att spela, alltså som att det är någon så här, ja men du förstår vad jag menar, off-label musik, alltså det är covers bara av låtar hela tiden. Jag har känt igen en enda låt under 40 minuters inspelning. Så nästa gång, nästa podd kommer inte spelas in här helt enkelt, på Quality Hotel Defense, eller vad tror du?
Nej, det tror jag definitivt inte.
Utan tillbaka i din bil då istället. Ja. Det var allt från årets upptaktsträff i Allsvenskan. Mer än så hade vi inte bjudit på den här veckan. Nu är det bara 2 veckor kvar.
Ja, precis. Vi ser fram emot en allsvensk premiär här om mindre än 2 veckor. Och så ses vi om exakt en vecka i det tredje avsnittet av Då åker vi.
Lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.